Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Och jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person till våran studio som inte varit här förut, men ändå varit med två gånger på våran radio. Välkommen Lennart Lind.
Tack så mycket.
Förra gången vi träffades, var det någonstans?
Senast det var ju i biblioteket här i Tyresö centrum.
Ja, och det är ett program som man har hört de sista tre veckorna här, de som lyssnar i början av det här programmet. För att du var med på ett väldigt trevligt möte som Tyresö kommun anordnade med Eva Joelsson. Vem är Eva Joelsson?
Hon är arkivarie för Tyresöarkivet.
Ja, och då berättade hon om Tyresöarkivet. Och jag var med och bandade där första halvan, en halvtimme. Och sen var det meningen att du skulle prata, men då var jag tvungen att gå. Och då lovade jag lyssnarna när jag intervjuade dig att du skulle komma tillbaka och berätta om det som de missar. För du kan väldigt mycket om din, alltså Tyresös gamla historia tack vare din fars berättelse, va?
Så är det. Han har väl berättat historier för mig i 50 års tid, minst.
Ja. För du själv inte, du är inte från Tyresö?
Nej, jag är född i Bromsten och uppvuxen i Sundbyberg, bor numera i Solna.
Ja, men din pappa, vad heter din pappa?
Han heter Bertil Lind och han föddes 1923 i Tyresö.
Just det.
Och bodde där till 48.
Och då var det så att din, vad är det, systerson var det, va?
Mm.
De heter Micke.
Ja.
Hjärtstedt.
Mm.
Han kontaktade mig. För då hade han lyssnat på något program där, när jag tror att Göran Magnusson berättade om gamla historier.
Ja.
Om olika grejer som hade hänt runt slottet. Då kom han på att hans morfars historier stämde ju.
Mm.
Att det mycket av det han hade hört berättades av en annan person.
Ja.
Ja. Och då tyckte han att jag skulle komma och intervjua. Nu ska vi se, är det din?
Det är min faster.
Faster. Mm. Och hon heter?
Ingeborg Larsson.
Ja. Så jag var iväg till, var det Trollängen hon bodde på?
Ja.
Ja, i ett äldreboende i december förra året. Och då var ni ett helt gäng där. Och jag har fortfarande svårt med era släktförhållande. för Ingeborg hade en dotter själv med sig. Vad heter hon?
Eva Gustafsson.
Just det, så var det. Och så var det du.
Ja, och så var det min syster Monica Hjärtstedt.
Ja.
Och så var det Mikael då.
Ja, och då försökte vi tillsammans berätta de historier som Ingeborg kom ihåg.
Mm.
Men det blev ju inte hela historien för att ni hjälpte sig åt allihopa.
Ja.
Och då vet jag att du är den som kommer ihåg din pappas historia bäst.
Jag är väl den som har hört dem oftast.
Ja. Berätta lite mer om din pappa. Alltså, hur kom det sig att han bodde i Tyresö? Var hans föräldrar härifrån?
Ja, farfar var från Tranås, född 1881. Och farmor var från Västra Ny utanför Motala, född 1896. Och de träffades i Stockholm och flyttade 1923 till Tyresö och gifte sig där i prästgården. Och så föddes ju pappa 23 då.
Men hur försörjde de sig där ute då? För det fanns väl inte så mycket jobb?
När de träffades så var det så att farfar körde ut öl med häst och vagn i Stockholm.
Aha.
Och farmor jobbade som servitris.
I Stockholm?
Ja.
Ja,
jag vet inte exakt var. Förmodligen på Söder, men det kan jag inte bekräfta.
Nej.
Men där träffades de och så flyttade de då 1923 till Tyresö.
Och de fortsatte jobba inne i stan?
Nej, utan då, hon var ju hemmafru då eftersom det kom ju barn ett efter ett.
Mm. Hur många syskon?
Det blev totalt 6 syskon.
Var de 6 syskon? Mm. Ja.
Och farfar, han var väl grovarbetare på gården där då. Och jobbade med det som finns på en bondgård,
ja,
beroende på årstid.
För att med Ingeborg pratade om de där tjänstebostäderna runt slottet som det hette.
Mm.
Det var slottet som ägde alla gårdar och torp runt slottet.
Ja.
Och var bodde de någonstans?
Från början bodde de då i Edinsborg. Det är inte så långt från slottet. Där föddes ju pappa 1923 i huset faktiskt. Och fick hjälp, eller farmor fick hjälp då vid födelsen av smedens fru. De bodde också i samma hus.
Ja, de delade på huset. Ja. Ja.
Så att där bodde de då först. Sen flyttade de efter något år till Ekeliden. ett litet torp som man ser från kyrkan faktiskt, inte så långt ifrån kyrkan. Och sen flyttade de till Tegelbruket, bodde där en tid och sen till Blås ut.
Blås ut, det är alltså inte Blås ut i Enskede, utan det blåser ut här ute.
Ja, ja, det huset brann ner på 1960-talet.
Ja.
Och låg en bit ifrån där Tyresö skola ligger.
Aha.
En bit in från den vägen. Och där föddes då Ingeborg.
Just det.
Och sen så flyttade de 31 till Raksta.
Just det, Raksta säger ni. Ja. Ni säger inte Raksta som vissa Tyresöbor säger. Raksta.
Jag har hört att det finns både renor och andra. Men alla mina, alltså pappa och alla i den familjen sa ju Raksta.
Ja.
Och tittar man på kartor från den tiden så står det Raksta med bara K.
Aha.
Så att det här Raksta verkar dykt upp senare.
Ja, så är det med många sådana namn. Man gör om dem i åren. Ja.
Och där bodde de i 10 år till 1941. Då flyttade de till Telegrafen som ligger upp på vägen kan man säga, mot Raksta. Och jag bodde med jag fram till 1960, dog farfar.
Men din farfar, hur försörjde han sig då liksom? Ja, med 6 barn?
Jo, men alltså, han jobbade ju under gården. Vilket i princip,
under slottet?
Ja, just det. Ja. Vilket i princip alla gjorde.
Alla gjorde, ja.
Ja. Det var ju den stora arbetsgivaren just runt kyrkan och slottet.
Ja.
Så man jobbade med, inom jordbruket eller med grovarbete, det som fanns.
Och jobba med.
Ja.
Men träffade de markisen någonting då? Hade de...
Ja, inte träffas så. Han såg säkert markisen, för han jobbade delvis även i pannrummet under slottet.
Ja.
Så han har säkert sett markisen någon gång, men inte att de träffades och pratade med varandra, tror jag inte.
Nej, de bodde ju inte i slottet heller, tror jag. Nej. Utan det var en...
Jaha,
och din pappa då, hur försörjde han sig sen? Han gick i skolan där någonstans?
I det som är hembygdsskola då, tror jag.
Ja, det, som det var skolan på den tiden.
Det var skolan på den tiden. Och det var ju 2 våningar. Och det var ju först småskolan, var ju en lärarinna. Och sen var det en manlig lärare, Bjärgård hette han.
Han är jättekänd, Bjärgård.
Han är det,
ja.
Han hade ju 3-6 klass, det var ju 6 klasser på den tiden.
Mm.
Så att efter skolan då så började han ju också som dräng och delade till jordbruket med vad som behövdes.
Mm.
Och så småningom så fick han även hjälpa till i smedjan. Det var ju så att 1930 när markisen dog så donerades ju slottet och smedjan till Nordiska museet.
Ja.
Och det gjorde att smedjan lydde inte under gården längre, fast de gjorde jobb åt gården.
Aha.
Så att, då jobbade pappa ihop med smeden där. Och det var så smedens hustru som hade hjälpt till vid födseln då.
När du säger gården, vad menar du med det?
Alltså bondgården.
Bondgården?
Ja.
Vilken bond, var fanns den någonstans?
Ja, idag finns det ju bara ett hus kvar från hela den anläggningen, om man säger. Om du, vad ska jag säga?
När man åker in till kyrkan där?
Ja, så ligger ju ett, innan du, om du säger att du kommer från
stan.
Ja. Innan du svänger in till kyrkan så har du på höger sida, jag tror det är gamla stallet.
Ja, just det. Runt det låg själva gården. Mm. Det var där som själva verksamheten fanns då.
Ja, just det. Där var ju ladugård och stall och svinhus och alla de byggnader som hör ihop med en bondgård.
Aha, så det fanns, det har jag inte förstått. Det har jag faktiskt aldrig förstått.
Det låg 3 eller 4 hus där.
Aha.
Var det bara ett kvar. Jag tror att det är stallet man har bevarat.
Men det var alltså hästar och kor och...
Ja, grisar.
Ja.
Ja.
Och levde man på? Och...
Ja, det gick ju åt mycket folk. Det var ju, om jag minns rätt, var det 16 hästar. Det var inga traktorer.
Nej.
Det var ju hästar som drog när man plöjde och vagnar och allting. Mm.
Var de 6 syskon? Fick allihopa liksom blev drängar och pigor och allt vad man kallade det på den tiden?
Nej, det var det väl inte. Ingeborg hamnade väl i... Hon jobbade nog i butiken. Det var ju en livsmedelsbutik som låg just där man svänger av mot kyrkan. Eller gjorde på den tiden i alla fall.
Ja.
Så låg det en livsmedelsbutik. Och där jobbade hon då till att börja med innan hon flyttade in och jobbade i stan i livsmedelsbutik där också.
Det berättade hon i programmet.
Just, ja. Sen,
och det kallades väl Tyresö centrum, tror jag det kallades där vid affären. För att Tyresö centrum var ju liksom kring slottet och affärer som fanns där då.
Ja, det var väl egentligen bara en affär.
Ja, då var det gamla Tyresö centrum. Ja, ja.
Då var affären och så var det ju bondgården och så kyrkan och slottet. Då var där omkring allting hände.
Ja. Men din pappa då? Vad hände med honom sen?
Jo, sen tog han körkort och fick han ju till och från köra lastbilen som hörde till gården. När ordinarie chauffören Oskar Larsson inte kunde köra så fick pappa rycka in och körde mjölken in till mjölkcentralen i Stockholm bland annat. Och sen så började han även köra buss. Och under den perioden, 44-45, så gjorde han också sin militärtjänst. Låg på en minsvepare som heter Grönskär, drygt ett år tror jag. Kom tillbaka, körde buss. Och 48,
vilken buss? Körde han buss i Tyresö?
Ja, Tyresö. Mellan där ringen ligger idag. Där låg bussplatsen på den tiden.
Ja, du menar Viskanstull-ringen. Ja, ja. Ja, den kommer vi ihåg också, vi som är uppen här. Ja. För den gick där innan Gullmars byggdes.
Ja, precis. Ja. Ja, så därifrån och så ut till Tyresö. Vi satt ända ut till Brevik då.
Aha, de gick turen även ut till Brevik. Ja, det var gula bussar va?
Gula eller gulgröna någonting.
Ja, någonting åt det hållet va?
Ja, stämmer. Mm. Och det gjorde han fram till 48. Då flyttade han härifrån. Men fortsatte köra buss. Först en tid i Håtuna vid Sigtuna. Och sen i Björknäs i Nacka där. Och sen flyttade han då 49 till Bromsten. Inte så långt från Stora travbana. Och körde buss ända fram till 1960.
Okej. Okay. Och vilket år är du född?
50.
Mm. Men innebar det att du också var här ute i Tyresö då? Ni hade liksom släktingar här?
Fram till 60.
Fram till 60?
Ja, för då dog ju farfar.
Så de första 10 åren så var ni här och hälsade på hela tiden?
Ja, det var vi. Ja, jag kan inte säga ofta, för de första åren minns ju inte.
Nej.
Men jag minns att vi var ut på somrarna och hälsade på. Och hur ofta vågar jag inte säga, för man var för liten för att minnas det. Men alltså, vi var ju fram till han dog, det vet jag.
Ja.
Då flyttade ju farmor därifrån.
Ingen av syskonen bodde kvar i Tyresö?
Jo, fast inte där. Hans närmsta yngre bror Gösta bodde ju kvar. Och hans äldre bror Ville bodde också kvar. Sen ändå exakt koll på vart alla tog vägen.
Nej. Men jag tänkte, du som har då sett, framförallt har du sett vägen ut i gamla Tyresö. Mm. Men du har också sett då Bollmora växa fram. Du har sett husen växa fram där.
Det har jag väl inte.
Det har du inte?
Nej, utan det var ju så att fram till 60 så fanns det väl knappast.
Nej, det fanns inget alls. Det fanns bara en gård.
Mm. Och sen, i och med att farfar dog och farmor flyttade härifrån, så åkte du inte hit.
Nej.
Inte för en bra många år senare när jag också hade börjat jobba och man hade någon ledig lördag, så brukade pappa åka ut och traska runt just i gamla Tyresö då.
Men de här historierna som din pappa berättade, för att i det här programmet vi gjorde med Ingeborg, då pratar ni om Arboga, Erik, Sunkan, gumman Laska. Mm. Det fanns ju väldigt mycket personligheter, eller original.
Ja, det var pappas ord, original. Och det var de väl. För de hade väl lite egenheter, olika dialekter och olika uttryck och sånt där.
Ja.
Eller gester också.
Och din pappa kunde härma dem, va?
Han gjorde det väldigt bra. De flesta gubben har jag ju aldrig hört prata.
Nej.
Men jag vet, vid något tillfälle så hade inspektören på gården, Ivar Lundell, sagt till pappa, jag var tvungen att gå in och titta vem utav er som var här, om det var du eller om det var Bodén. Så lika var det alltså, så att chefen var osäker på vem man hade i rummet intill.
Ja.
Så att, men sen har jag hört det här, senare personer som jag också har träffat, och han har härmat, och att det har varit väldigt likt.
Ja.
Det har jag verkligen sett, men inte just Tyresö originalen då, för de var ju före min tid.
Men när du då började åka ut, för du var ju bara 10 år när din farfar dog. När du började åka ut sen hit, då var ju det ett helt annat Tyresö som ni såg. Då var jag
hade mycket var kvar.
Mycket var kvar? Ja. Då hade det inte blivit så mycket ändringar ute i gamla Tyresö?
Nej, för att vi började åka ut då 66.
Jaha, då hade det inte byggt så mycket.
Då hade det inte hänt så mycket just där.
Nej.
Så att, och vi höll oss ut i den delen, så att Bollmora kom vi nästan aldrig till. Det var liksom...
Bara ni någonting ni åkte förbi?
Ja, det var, ja, just man, stod, man tog ju bussen ut, eller... Pappa fick köra en firmabil ett tag. Han jobbade i en mindre byggfirma och hade bilen då till och från jobbet varje dag för att köra småskubb i tjänsten.
Mm.
Och då fick han ju ha bilen över helgen, är klart. Och då brukar vi ta den ut. Och traskar vi runt rätt mycket i skogarna. Stensjön, Långsjön och allt vad de heter.
Jaha, ni gillar också att gå i naturen?
Ja, mycket. Ja, ja. Ja. Jo, han var naturmänniska. Ja. Han gillade djur och natur.
Och han hittade här ute?
Han gjorde det. Ja. Så att, det var roligt att traska ut med en kaffetermos med sig, några mackor, så var man ute.
Och så berättade han de här historierna?
Ja, då, så fort man kom till något ställe där något hade hänt så fick man höra den historien. Ja. Även om man hade hört den 10 gånger förut så var det ändå så. Och det var ju roligt. Han såg ju, försökte att det ser roliga i allting. Han ville ju skämta och att det skulle vara muntert. Han ville glädja folk.
Ja. Och det som gör att du är så intressant för Tyresö kommun, det är att ni eller din pappa tog foton.
Ja.
Han fotograferade.
Ja, och just nu så håller ju då Eva Johansson på att scanna in dem.
Ja.
Och det handlar om över 200 foton.
Hon är arkivarie här.
Just.
Och det är jättefina bilder. Jag bad ju, förra gången jag intervjuade er, då fick jag kontakta Eva Jolsson och fråga, kan jag få låna och lägga ut några bilderna? Mm. Så de här fina bilderna från Raksta, eller Raksta, där man ser hela familjen stå utanför.
Ja, just det.
Ja. Och det som är fascinerande, tycker jag då, vi som lever nu, det är att det känns ju som att det var 1000 år sedan. Nej, jag skojar, men det är verkligen en annan tid. Att man,
ja.
Att vi som lever nu har en connection till dem, till sin mormor och farmor som var pigor och drängar och allt vad det var för någonting, det går ju inte att fatta i detta moderna samhälle.
Nej, och jag har märkt det att på något sätt jag är en liten länk tillbaka i historien.
Visst, är det så?
Eftersom jag har de bilderna och pappa berättar om de figurerna som är med på bilderna.
Ja.
Så jag har ju fortfarande alltså minnen från det gamla Tyresö som inte finns kvar.
Just det. Och det är väl det också som Eva tycker är bra, va? Att du kan, för ett foto är ett foto, men vet man inte vilka det är och vilken historia så är det bara ett foto.
Mm.
Men du kan berätta historien bakom de här människorna som din pappa, var din pappa som fotograferade?
Ja, i princip alla fotorna. Några är han ju med på själv.
Ja.
Och då måste ju någon annan hålla till kameran, men i princip har han tagit alla bilderna själv.
Ja. Ja. Och på den tiden man satt och framkallade själv, eller?
Det gjorde han, för det fick han lära sig. I Karolinahemmet bodde det en som hette Gunnar Österberg, tror jag.
Mm.
Och han var väl en generation äldre än pappa. Mm. Och han lärde pappa att fotografera och framkalla.
Just det, ja, vad bra. Vet du, har du lust att berätta några av historien? För vi berättar lite grann. Ingeborg berättar ju tillsammans med, tack vare dig och alla era släktingar, de här historierna. Vilka historier tycker du är extra roliga att berätta?
Ja, kommer inte ihåg exakt vilka vi berättade den gången. Risken är att...
det gör ingenting. Jag tror inte att man, alltså, ni som har hört dem 100 gånger, det kanske är en sak. Vi andra som bara hört dem en gång, vi har inga problem att höra dem en gång till.
Okej. Okay. Det var ju så att pappa tyckte om att härma och skoja med folk och gärna reta som det gick. Och det fanns ju en ungkar som bodde i Karolinahemmet som hette August Bodén. Och han var väl i 70-årsåldern ungefär när det här utspelar sig och mycket lättretad. Och då fanns det ju under andra världskriget så kom det upp ett uttryck som hette Killer was here.
Ja, just det.
Det kom ju från USA, jag vet inte, något inom det militära.
Ja, man skrev det på olika ställen. Ja.
Och då hade ju pappa skaffat ett tryckeri från Clas Ohlson med sina gummityper och tryckte upp små lappar med den texten då. Och satt på lite olika originalsdörrar. Och även Bodén fick en lapp på sin dörr, klart. Och nästa morgon när Bodén får syn på pappa så spänner han ögonen i pappa direkt och säger: hör, den där Chiroi har varit här, du. Chiroi, säger pappa lite undrande sådär. Ja, när det skrivs mycket i tidningen, vad fan har han gjort här? Ilsken då, för att inte pappa erkänner med samma att det var han som var skyldig.
Han förstod att det var han.
Ja, det var givet.
Ja,
så att många gick in för att skoja och retas med Bodén, just för att få honom arg. Det var liksom målet.
Målet var att få honom arg, ja.
Ja, så att, och det var inte så svårt. Man behövde inte göra så mycket förrän han tände till.
Vad jobbade han med innan?
Bodén?
Ja.
Ja, han jobbade ju fortfarande.
Han var i 70-årsåldern?
Ja, i 70-årsåldern. Jag vågar inte säga exakt vilket år han slutade jobba.
Nej.
För mycket av de historier pappa berättar har man inte exakt årtal på.
Nej,
det har man inte.
Utan, nej, det har man inte.
Utan, det är förmodligen slutet på 30-talet och början på 40-talet.
Ja.
Men då kom ju här också med gengasved.
Mm.
Då skulle man hjälpas åt att hugga gengasved. Då ska man hugga väldigt små, små bitar. Och då skulle Bodén också vara med. Och han högg ju ved som man brukar göra till vedspisen hemma.
Ja.
Och då sa alla åt dem, nej, så det är stort för inte vad det ska vara små bitar så här.
Mm.
Och han trodde att de skojade med honom eller retades med honom. Så han vägrade ju.
Aha.
Och då sa rättaren som var med och skulle vara arbetsledare, det är ju själva fan, ska jag börja gå och hämta späcke? Alltså inspektoren då. Så att han utgick från att folk jävlades med honom.
Aha,
sagt.
Ja.
Så att ibland ville han inte göra den skulle för att han trodde att det, som i alla fall, att det bara var bus.
Och rättare var ju också någon slags förman,
ja,
va? Som skulle ha ordning på gubbarna.
Precis, ja. Inspektorn var liksom överst och sen var ju rättaren under honom.
Det var en hel hierarki på en gård.
Ja, och sen var det personalen så att säga.
Ja.
Och ett exempel bara på att han utgick för att folk skulle retas med honom så att han vägrade göra det som var tänkt.
Ja.
Och med en annan tillfälle så hade inspektor med Späcke, som jag kallar honom, hade sagt till Bertil att förärja inte gubben nu så han skalar hem.
Så att han?
Skalar hem, alltså springer hem.
Jaha, skalar hem,
ja.
Heter det så?
Jo, så att, för det hände vid något tillfälle, vet jag. Pappa berättade att man träffades ju vid de här stallet och lagorna här på morgonen för att fördela arbetsuppgifterna.
Mm-hmm.
Och då så vill ju Bodén inte gå på tröskverket. Han sa, jag blir dålig, det är kallt och draget, så jag blir sjuk.
Mm.
Jaha, och så när man, han bodde i Karolinahemmet då, så han gick ju vägen dit till platsen på morgonen där han skulle träffas, vid den där vällingklockan som heter. Och så när han passerade tröskverket så säger Späcke då, Bodén går på verket idag. Bodén bara viker ut och går tvärs över ängen och direkt hem till Karolinahemmet utan kommentar.
Alltså han blev så arg?
Ja.
Ja.
Han ville ju inte gå på verket. Och så Späcke, du ska gå på verket. Nej, du kan bara hem.
Aha. Men de lät som folk hållas. Det var liksom, det var inget konstigt.
Nej, det gjorde så ingenting åt det.
Nej, man fick inte sparken.
Nej, det fick man inte för att de behövdes för nästa dag igen.
Ja, just det. Ni berättade också om någon som heter Arboga Erik.
Ja, han och Sungen bodde ju ihop. Det var två ungkarlar. Och de bodde ihop och de var lindrigt renliga om man säger så då.
Just det.
Arbogan, han tvättade sig väl någon gång, men Sunkan gjorde det väl aldrig. Och så hade ju Arbogan varit till läkaren och fått veta att han hade cancer. Och då hade de en fråga, ja hur gick det? Ja, det är bra och bättre ska det bli, sa han. Han tog ju livet av sig.
Jaha, just det, han tog livet av sig.
Det gjorde han ju hemma då.
Direkt efter, han fick sin dom och sen gick han hem och tog livet av sig.
Ja.
Och hur tog han livet av sig?
Sprängde sig hemma i sängen.
Han sprängde sig?
Mm. Han, Sunkan var ju inte inne just då, han var ute och jobbade med någonting. Och Arbogan lades på sängen med dynamitgubbar och täckte över så med tecken och allt möjligt för att
inte skulle skvätta.
Ja, för att effekten skulle träffa honom så att säga.
Han kunde det med spränga.
Ja, då kunde de. De sprängde ju brunnar och sånt, så att han visste ju sånt. Och när Sunkan kommer hem så ser han ju det här då, och knallar över till gubben Magnusson då, så en generation tidigare då än de Magnusson som...
Just det, pappan till bröderna Magnusson.
Just det. Mm. Och talade om vad som hade hänt, så de kallade på Fjärdsman då.
Och Fjärdingsmannen då, var det Malmsäter i Trollbäcken, vet du det?
Det vågar inte jag säga, jag känner igen namnet, men jag vågar inte säga om det var han.
Nej.
Men ja, det var inte så mycket att göra. Men han var ju död, så att... Men Sunkan verkar inte ta det så hårt, utan han satt och så här, radion hade ju åkt ut genom fönstret och den hivade han in igen och satt och lyssnade på nyheterna istället.
Ja.
Och så var man lite irriterad också för att det var en glipa då uppe med taket och väggen, vart det, så kom in frisk luft där.
Mm.
Och det tyckte han ju inte om. Så att kunde väl hållit sig utomhus med sådär helvete ungefär, tyckte han. Ah. Hålla på inom.
Ja, man kan nästan hålla med honom och spränga sig själv i sängen. Låter ju jättesvårt. Alltså. Ja. Ja.
Så att, men han verkar inte sörja så, Arvånga så mycket egentligen.
Nej. Men tror du, för man pratar ju om Lortsverige, pratar man ju om en gång i tiden. Att det var människor som just inte tvättade sig. Lördag, lögardagen, en gång i veckan högst tvättar man sig.
Ja, men sunkar ju inte... Jag förstår, tvättade sig aldrig.
Han tvättade sig aldrig. Nej.
Nej, för att det var ju så att pappa och hans närmsta yngre bror Gösta, de gick ju ofta i, för de tyckte det var roligt. Alltså, pappa såg ju det roliga även i det här då.
Ja.
Att det var skitigt och jag säger, jag har ostädat.
Ja, det kan man gott säga. Det var lite annorlunda.
Ja, verkligen. Ja. Och, så att till exempel, det gick inte alltid ut om de skulle göra sina behov.
Nej.
Utan det gick ju bra att stå en drill i vedlåren.
Nej, usch, vad det måste lukta där inne.
Det gjorde det alltså.
Ja, ja.
Att, gick man ner i källaren och förhämta någon öl på vintern, då var det ju istappar som hängde där.
Usch. Men var det alla var medvetna om att det var på det här viset?
Ja,
alltså?
Ja, det var känt att det var två... Farmor sa det till pappa och Gösta, gå inte som de där snuskiga gubbarna.
Nej. Nej, för det man ansåg att det var snusk.
Ja.
För renlighet var ändå en dygd redan då.
Ja, fast inte där.
Nej, inte där.
Men, ja. Så att ibland så tog man med sig någon annan dit som inte hade varit där förut.
Ja.
Och jag vet, vid tillfälle så hade de tagit med ett av originalen. Nu kan jag inte riktigt ihåg vem det var. Men gick pappa in först och skulle den här gubben följa med in. Och så stod Gösta längst bak. Och... Jo, Wahlström hette han. Och han tvärnitade och klev baklänges och Gösta han inte honom, så han blev trampad på tårna av Wahlström.
Ja.
Och så sa han ju det, Wahlström, senare. Att det var jävligt, det visste jag, men att det var så jävligt hade jag ingen aning om. Man kan inte vara inne med 2 minuter, sen måste man ut och ha luft.
Ja, men det måste ju vara så. Ja.
Så att, det var nog rekord i orenlighet.
Ni pratade också om gumman Laska.
Ja, det är alltså... Oskar Larsson nämnde jag ju förut.
Ja.
Han var ju chaufför. Det var hans mamma.
Ja.
Så att egentligen var det väl Larsa eller något sånt där, man skulle tänka sig då gumman Larsson. Men det var gumman Laska av någon orsak. Och hon var väl senil på äldre dagar. Hon bodde ju i Karolinahemmet. Och gick inte av henne stå och skrika. Där folk var på ut i kyrkan, så stod hon och skrek och knöt näven och svor åt dem. Så att hon hamnade på något hem då. Var vet jag inte. Men hon var ju ofta ute och skällde och såg figurer som ingen annan såg.
Aha. Mm.
Hon knöt ner och skrev där, skällde jävla galtar och sånt där. Fanns ju inga där.
Ja, just det. Och de kraftuttryck man använde på den tiden var inte de som man använder idag. Det var roliga kraftuttryck här för mig, att ni vet.
Ja, jo, men alltså, galtar var väl en omskrivning för någon,
ja,
någonting annat. Hompär.
Ja.
Ja. Så att, hon var ofta ute och skällde. Och vid ett tillfälle så smeden som jag nämnde till, som vi kallar för Smän då. Han, Smän, min fru och Bodén bodde alltså i Karolinahemmet en trappa upp. Och gumman Laska och Oskar bodde på bottenvåningen. Och så var hon ute och skällde en natt. Och så är Smän och öppnade fönstret och var en förbannad kärring till att gapa. Så tömde han ut pottan. Och hon ruskade av sig, så gick hon in och var i alla fall tyst.
Vilken historia. Men jag tänkte så här... Lennart Lind, du som har hört av de här historierna av din pappa, har ni skrivit ner dem nu? Alltså nu när du har gett de här fotografierna till kommun, Tyresö kommun?
Ja, jag har skrivit ner många av de här minnena och gett till Eva. För att liksom, hon sa så här första gången jag träffades, att det var kul att veta lite grann runt om bilderna.
Just det.
Ja, men jag kan väl skriva ihop lite minnen, skrev jag.
Ja.
Jag har skrivit ihop det, kanske en 15 sidor någonting.
Och de här bilderna som du har gett till kommunen, de har skannats in. Är några av dem som visats, jag tror de visar vissa bilder på Instagram, va? Där lägger kommunen ut lite bilder, i alla fall Peter Myrs bilder lägger de ut där, vet jag. Mm. Vet du om de här kommit ut och man kan se dem?
Jag har ingen aning om.
Nej, för det är väl tanken sen.
Tanken är att
man ska kunna se och läsa om bilderna.
Ja, Jag kommer att träffa Eva fler gånger för att de bilder jag vet vilka som är på eller var det är någonstans det taget, det ska jag ju liksom komplettera då, så att hon har de fakta.
Ja.
Och det har vi inte avslutat det jobbet än.
Nej. Och när ni var då på biblioteket den 11 april, då visade du några av de här bilderna som Eva hade skannat in, va?
Ett tiotal bilder.
Ett tiotal bilder. Ja. Och då berättade du kring dem?
Ja, jag berättade egentligen pappas levnadshistoria.
Alltså gjorde
du det? Ja, det gjorde jag. Och sen så illustrerade hon då vissa delar av berättelsen med passande bilder.
Aha, var det så det till? Ja.
Så att, jag berättade ända fram till, han dog 2015.
Ja.
Och han blev ju änkling 2008. Och efter det var jag ofta hem till honom och fika liksom. Och det var ju ofta Tyre som vi pratade om.
Ja, för det var där han hade sin uppväxt och sina bästa år från början. Ja,
ja, och det var, jag tror att Tyres betydde mycket, för att ända fram till knappt veckan innan han dog så pratade vi om Tyres med det här fotalbumet uppslaget och han här med gamla gubbarna och så vidare.
Ja, han gjorde det hela tiden. Ja, vad kul.
Och han gick bort ganska oväntat, att han var ju i och för sig 91 år, men han var ju frisk. Han hade brutit lårbenet så han var sängliggande, men han var ju klar i huvudet och sådär.
Ja.
Och så fick han en infektion och dog ganska hastigt.
Oj.
Så det kom väldigt oväntat.
Oj, ja.
Så att, men som sagt, sista fikapausen, eller fikastunden innan då, så var det Tyresö och gubbarna.
Det var det. Och det måste kännas ganska bra för dig då, att liksom se till att din, för att väldigt mycket av historien, så känner jag när det gäller Tyresö, att alltså historien kring slottet är unik, för det är allihopa tänker att det här är Tyresö, men även saker som har skett på, alltså din pappa kunde ju berätta om det som hände på 30- och 40-talet.
Mm.
Men vi andra kan ju berätta vad som hände på 50- och 60-talet.
Mm.
Och det tycker man ju själv nu. Jag är ju liksom 67 år. Jag tycker att liksom, det var ju inte så länge sedan.
Mm.
Men det är ju det. Mm. Så att de här historierna som finns om, vi som kan berätta om hur Bollmora byggdes, det är, tycker jag, ingen speciellt. Men det kommer ju vara intressant för nästa generation.
Oh ja.
På samma sätt som du berättar om det din pappa berättade om. Så det är väldigt bra att man, att man på något sätt dokumenterar såna här vardagliga historier.
Ja.
Alla måste ju inte vara kungar.
Nej, men ofta är historien handlar ju om kungar och adelsmän och så vidare.
Ja, medan det vanliga folket runt om, hur de hade det.
Mm.
Det är ju väldigt intressant.
Mm.
Och det var ju ett väldigt välbesökt möte på biblioteket den 11 april i år. Att det kom ju så mycket folk som ville lyssna på det här.
Mm. Ja, det var roligt.
Ja, det var verkligen roligt. Ja. Så vet ni om ni kommer om det där med, för jag vet att Eva Jorsson satt ju på biblioteket och lät folk komma dit. Det var ju många som kom dit med sina fotoalbum som hade bra foton. För hon ville ju få in foton med information om vad foton handlar om.
Ja, jag vill inte prata om någon direkt fortsättning. Så jag är öppen för att göra något liknande.
Ja.
Det var jätteroligt. Men vi har inte spikat något.
Nej. Och din systerson då, vet du det, som heter Micke, han bor i Tyresö.
Ja, i Brevik.
Ja, så du har ju connection hit ut fortfarande.
Ja, det har jag. Cirkeln är sluten.
Ja. Har du själv lyssnat på Göran Magnussons berättelser som egentligen handlar om liknande historier?
Ja, jag har lyssnat på det programmet som gjorde att Mikael tog kontakt med dig.
Ja.
Det har jag lyssnat på.
Om den här
gubben Staberg.
Som var för lång för kistan.
Ja, precis.
Det kan vi väl ta som avslutning på det här programmet, för det är en ganska...
Ja, det var
makaber.
Det var 1928. Jag tror han dog i mars 28. Det var ju kallt och käl i jorden, så jag gick inte att gräva någon grav. Så att jag tror det var två söner, de ställde ut honom i uthuset.
De ställde honom i uthuset?
Ja, eller la.
Ja, ja.
De la väl honom där. Ja. Men sen skulle de väl festa till lördagskvällen, så klart gubben ska vara med. Så de bar in honom och ställde mot väggen inne.
Likstel.
Och, ja, precis. Men klart att så småningom så i värmen så mjuknade väl kroppen, så han sjönk ihop. Men nu ska han inte ha med, bar ut honom igen. Men sen fick han alltså inte rum i kistan. De hade tagit till för snålt, så att de såg av benen för att han skulle rummas.
Vilken historia.
Och den historien är alltså, både Mikael och jag har hört pappa berätta ett antal gånger. Och sen så berättade Magnusson då samma historia.
Ja.
Och det tyder ju på att det var verkligen sant.
Ja, just det. Det är så man brukar göra med nyheter. Man tar två referenser.
Ja, och det här stämde ju då historien överens.
Vad roligt. Ja. Det finns väldigt många. Jag tror vi har ett 30-tal program med Göran Magnusson. Mm. Där han berättar om det som hans pappa också var med om. Så att bröderna Magnusson kan ju väldigt mycket om historien. Och de är också aktiva i Tyresö hembygdsförening.
Ja.
Är du med i Tyresö?
Nej, jag är inte.
Det är en jättebra förening du kan gå med. För då får du veta massor runt kring. De delar också bilder och man kan hänga med på historier om. De har visningar ibland runt slottet. Och vet ute i Visvas. Och de gör jätteroliga saker kring den historia som vi som lever nu kanske minns några av oss och om det som vi har fått berättat för oss.
Ja.
Ja. Tack så mycket Lennart Lind för att du kom hit till våran studio.
Ja, tack själv. Det var roligt att vara här.
Och då vi som missade dina grejer då har vi fått känna att vi inte bara hörde på Eva Jolsson utan även fick höra din berättelse.
Mm. Tack.
Mm. Och jag som har suttit och här hänfört lyssnat på Lennart, jag heter Ann Sandin Lindgren, jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.